Nagorno-Karabach 3 mars 1992.
Från Nagorno-Karabach kommer alltså fler och fler oberoende uppgifter om att en formlig massaker ägde rum i förra veckan när armeniska trupper intog en aserisk stad i området.
Nyhetsbyrån Reuters kallade den värsta massaken under de 4 år som striderna pågått. Det var i onsdags förra veckan som armeniska milisgrupper erövrade den näst största aseriska staden i Nagorno-Karabach, Khojaly. Så långt är man ense på bägge sidor, men sen går uppgifterna isär. På aserisk sida sa man från första början att många dödsoffer hade krävts. Man talade till en början om 100 döda, men har sen höjt siffran till 1000. Armenien har hela tiden förnekat att någon omfattande blodsutgjutelse ägde rum. Men uppgifter från olika håll visar nu att striderna kring staden krävde ett stort antal dödsoffer, främst civila, även om det är omöjligt att fastslå det totala antalet och att det är sannolikt att siffran är avsevärt lägre än vad man uppger i Azerbaijan. Västerländska nyhetsbyråer rapporterar om hur 30-talet kroppar igår kväll var utlagda i moskén i staden Agdam på gränsen till Nagorno-Karabach, bland dem flera barn. Många av kropparna var svårt vanställda, en del hade fått huvudena avhuggna, andra var brända. En fotograf från Reuters såg 2 lastbilar med uppemot 70 döda, sannolikt en del av dem som placerades i moskén. En pilot från det sovjetiska flygvapnet har också talat om dussintals döda som ligger på bergsluttningarna mellan Khojaly och Agdam. Enligt de överlevandes uppgifter blev de beskjutna av armeniska krypskyttar när de försökte ta sig ur området. Västerländska diplomater gör bedömningen att de 4 år av strider i Nagorno-Karabach krävt uppemot 2000 dödsoffer. Beskyllningar om massaker och grymheter har regelbundet utväxlats mellan de bägge sidorna. Vad man med absolut säkerhet kan säga är att striderna den sista tiden varit de blodigaste under hela konflikten och att hela OSS framtid hänger på om striderna kan bringas under kontroll. Sten Sjöström, Moskva.
Tredje mars 1992.
Motsättningarna mellan Japan och USA blir allt allvarligare och nu fruktar den amerikanska organisationen för mänskliga rättigheter att rasism och kanske till och med våld mot amerikaner av asiatiskt ursprung kan bli följden om Japan utpekas som skulden till den dåliga amerikanska ekonomin.
Den amerikanska tullen har stoppat tullfri import av Honda-bilar gjorda i Kanada med amerikanska motorer. Trots att detta uppenbarligen bryter mot det frihandelsavtal som finns mellan Kanada och USA. I Japan kallar man det här för en rent politisk åtgärd. I USA ges den ena boken efter den andra ut med anti-japanskt innehåll. Japanska företag i USA utsätts för vandalism, hotfulla telefonsamtal och så vidare. Den amerikanska organisationen för mänskliga rättigheter har varnat för att stämningarna som nu råder kan leda till rasism och våld mot amerikaner av asiatiskt ursprung. Förhållandet mellan Japan och USA betecknas som det sämsta på årtionden. Och det har bara förvärrats efter president Bushs besök i Japan. Bakgrunden är USAs dåliga ekonomi som ju bland annat drabbar bilindustrin som kämpar med den hårda konkurrensen från Japan. Det har, menar många, gjort att amerikanerna vill ha en syndabock och det har blivit Japan. Tidigare, under det kalla kriget, försökte man hålla nere de ekonomiska motsättningarna liksom de kulturella skillnaderna. Det fanns ett gemensamt intresse att hålla ihop. Nu är det istället motsättningarna och rivaliteten som kommer upp till ytan på båda sidor. USA står inför ett presidentval där den dåliga ekonomin är huvudpunkt och där president Bushs medtävlare på den amerikanska sidan har Amerika först som sitt valspråk. President Bushs resa till Japan som beskrevs som en misslyckad tiggarresa har gjort, säger experter, att Japan för första gången fått en känsla av överlägsenhet mot USA, som ju ändå är Japans största marknad, främsta allierade och militära försvarare. Japanerna undviker att kritisera USA allt för tydligt, men det finns en oro för att motsättningarna nu börjar bli så stora att de kan få obehagliga konsekvenser. En av de nya amerikanska böcker som går ut i massupplagor, inte minst i Japan, heter Det kommande kriget mot Japan och har som huvudtes att precis som USA och Sovjetunionen avslutade det andra världskriget som vänner och allierade bara för att sen upptäcka allvarliga motsättningar och till och med fiendskap, Precis så kommer det att gå för USA och Japan.
Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
Mars 1992. Åter en rapport från Albanien.
Kommunisterna i Albanien anklagas för att medvetet skapa kaos och laglöshet inför de kommande parlamentsvalen. Det här säger bland andra Sali Berisha. Han är ledare för det största oppositionspartiet i Albanien.
Kommunisterna are creating the burnt land. They want to destroy as much as possible Albania and the opposition.
Kommunisterna tillämpar den brända jordens taktik, hävdar Sali Berisha, ordförande för Demokratiska partiet, och med största sannolikhet efter parlamentsvalet om knappt 3 veckor, Albaniens näste premiärminister säger några, president tror andra. Det är egentligen självmord att sträva efter makten i ett så kaotiskt land som Albanien, men jag måste göra det innan människorna här dödar varandra, säger den populära politikern som till yrket är hjärtkirurg. Beskyllningen att den kommunistiska nomenklaturan tillämpar den brända jordens taktik, det är inget valsnack, säger Berisha. De omdöpta kommunisterna har försnillat statsguldet och vill förstöra så mycket som möjligt för att försvåra maximalt för den nya regeringen. De sprider falska rykten som leder till upplopp och Europa förlorar därmed tilliten till Albanien. Kommunisterna hittar på allt möjligt för att smutskasta demokratin och få människor att längta tillbaka till diktaturen. Sali Berisha tror att det kommer att ta mellan 3 till 6 månader efter valet att återupprätta lag, ordning och disciplin. Albanerna är i själva verket laglydiga och långt ifrån anarkistiska. Men det är nödvändigt, säger Berisha, att byta ut alla ex-kommunister från botten till toppen, från det lokala planet till landets statschef. Betyder det, undrar jag, att presidenten Ramiz Alia måste avgå? Naturligtvis. Vi kan inte ha en president som utsågs av ett kommunistiskt parlament. Hur lång tid kommer det då att ta innan till exempel matförsörjningen är garanterad och industrin är igång igen? För att få Albanien på europeisk nivå och för att skapa en demokratisk inställning kommer det att ta en generation.
To stabilize, to realize a full improvement or to create a democratic attitude in Albania, it will take a generation.
Och det sa Sali Berisha, som är ordförande för Demokratiska partiet i Albanien. Han intervjuades i Tirana av vår korrespondent Kjell Albin Abrahamsson.
Mars 1992. Det är inte lätt att sälja JAS Gripen till Finland.
I förmiddag samlades en mängd journalister och militära experter i KRVC i Finland. Det var dags för provflygning av JAS 39 Gripen för första gången i Finland. Men väntan blev lång, planet var starkt försenat och när det väl kom dit hade alla gått.
Ett dygn försenat kunde idag JAS 39 Gripen lämna Linköping och flyga mot Finland. Redan igår skulle planet ha åkt till finska Kårivesi för att idag kunna ha inlett de planerade provflygningarna. Men igår var det för dåligt väder i Finland för att JAS-planet skulle kunna landa. Och idag på morgonen när man gjorde ett nytt försök var vädret i Sverige för dåligt för att kunna starta. När chefen för industrigruppen JAS, Hans Alindre, inledde den stora pressvisningen vid flygflottiljen i Kårivesi kunde han bara konstatera att han inte hade något riktigt plan att visa. Den finska flygplansledningen och den samlade pressen fick istället nöja sig med att titta på stillbilder.
Ja, eftersom vi har all press samlad så har det naturligtvis varit lite oturligt. Det är omständigt att få upp pressen på det här sättet.
Och dålig reklam för JAS Gripen?
Nej, det har ingenting med flygplanet att göra. Vi rår inte över vädret.
Finland står idag inför den största militära investeringen i modern tid. De gamla Drakenplanen och ryska MiG-21-orna ska ersättas med 67 nya jaktplan. Sammanlagt rör det sig om investeringar på cirka 15 miljarder kronor. Därför var det viktigt att dagens stora pressvisning skulle ha lyckats för att Saab ska få den stora ordern av Finland.
Jag tror Finland är en mycket, mycket viktig referens för oss i vårt fortsatta exportarbete. Så att vi kommer göra allt för att få den här ordern.
Ledningen för finska flygvapnet fick idag nöja sig med att titta på Saabs reklamfilm. För när JAS-planet väl dök upp hade alla redan åkt iväg från Kårevesi. Men nu kommer då bekymren idag att påverka finnarnas beslut?
Säällehän ei voida mitään ja on toki ymmärrettävä, että kun prototyyppitason kone lentää, niin tietyt varakenttävaatimukset pitää olla ja jos ne ei täyty, niin kone ei tietysti lennä.
JAS 39 Gripen tävlar om stororden med de två amerikanska planen F-16 och FA-18 och det franska Mirage 2000. Men i Finland undrar man idag om JAS bara kan flyga i solsken.
De finska piloterna vet mycket väl om att de kan bli stående upp i Lappland med bara flygkläderna på sig utan plånbok.
I provflygningarna här i Finland handlar det framförallt om tekniska och praktiska jämförelser mellan de olika plantyperna. Men när politikerna senare i år ska fatta beslut om vilket plan Finland ska köpa så handlar det nästan lika mycket om arbetstillfällen.
Det är klart att vi för samtal om detta, framförallt om de möjligheter som öppnar sig i fortsättningen av ett finskt beslut att anskaffa JAS. När det gäller industriellt samarbete kring högteknologi, kring försvarsindustrier, kring underhållsfrågor och mycket annat. Jag tror att det öppnar sig mycket spännande samarbetsperspektiv om Finland och Sverige skulle ha ett flygvapen utrustat med samma flygplan.
JAS 39 Gripen är inte den enda konkurrenten som har drabbats av väderproblem i Finland. Det har gått en oerhörd prestige i den finska flygplansaffären. Finska piloter har redan flugit Gripen i Linköping, men vill nu under 14 dagar göra jämförande prover med alla konkurrenterna på hemmaplan. Och det sker då bland annat med just det här flygplanet nummer 5 som mest liknar flygplanen som nu seriebyggs. 5 exemplar av Gripen har hittills gjort mer än 350 flygningar. Skjutning med robot pågår och några särskilda restriktioner för att flyga i mörker eller regn finns inte längre. Före sommaren ska finska flygvapnet ha plockat ut sin huvudkandidat. 1993 faller det politiska avgörandet och 1995 ska leveranserna börja.
Algeriet, 4 mars 1992.
En domstol i Algeriets huvudstad Alger förbjöd idag den fundamentalistiska islamiska räddningsfronten, FIS. Alltså det politiska parti som var på väg att vinna de allmänna valen i januari när den algeriska militären tog makten.
Under stort säkerhetsuppbåd och inför dödstysta åhörare meddelade rätten i Alger att islamiska räddningsfronten FIS förbjuds på grund av ett flertal lagbrott. Det var den algeriska regeringen som tagit saken till domstol. Beslutet går att överklaga.
Nous allons devant la Cour suprême exposer le problème nouveau parce que nous estimons que la demande du ministère de l'Intérieur est infondée aussi bien en la forme que.
Räddningsfronten var på väg att vinna en jordskredsseger i parlamentsvalen när den algeriska militären avbröt valproceduren i januari och i praktiken gjorde en statskupp. Den fundamentalistiska fronten fångade upp missnöjet bland Algeriets växande skaror av unga och arbetslösa väljare och gav dem en känsla av muslimsk och arabisk identitet. Efter kuppen har regimen arresterat tusentals anhängare av FIS och minst ett 50-tal människor har dödats i politiska oroligheter runt om i landet. FIS väntade valseger i januari var ett demokratiskt dilemma. Nu har med domstolens hjälp ett antidemokratiskt parti förbjudits som var på väg att vinna ett demokratiskt val.
gruvolycka i Turkiet 4 mars 1992.
Uppemot 200 människor är instängda och troligen döda efter en gruvolycka i Koslo i Turkiet. Hittills har 82 gruvarbetare påträffats döda och lika många drygt ligger skadade på sjukhus. Räddningsarbetet har pågått sedan igår kväll.
Röken stiger upp 500 meter från gruvgången där explosionen skedde igår kväll. Det brinner där nere och räddningsmanskapet når inte sina kamrater. Ambulanserna väntar vid gruvschakten, men inte sedan i morse har någon av de instängda kommit upp levande. Med allt mindre hopp väntar oroliga anhöriga på ett under. Men ofta kommer istället bekräftelsen på vad de hade väntat sig. Ännu en död fraktas upp till jordytan. Det råder sorg men också en tilltagande vrede i kolgruvestaden Koslo. Arbetarna har tidigare klagat på bristande säkerhetsanordningar. Nu säger både gruvledningen och huvudskyddsombudet att det fanns modern apparatur som skulle varna för gas. Men gasen kom på några sekunder och larmet hann inte ljuda förrän allt var för sent. En av de gruvarbetare som under natten räddade sig ur gruvan har berättat om en het tryckvåg som kom som en stormvind. Med hjälp av en ficklampa letade han sig under 2 timmar till hisschaktet och räddningen. Under natten räddades en del. Gruvarbetarna kramade om och tröstade varann. Men de flesta var kvar där nere. Många av de räddade har svåra brännskador och alla är skadade av gruvgasen. De ligger nu på sjukhus i Koslo och i grannstaden Zonguldak. Premiärminister Süleyman Demirel har hälsat på dem. Men när kvällen kommer fortsätter de anhörigas tröstlösa väntan utanför hisschakten. Kolgruvorna i Turkiet har drabbats av många svåra olyckor. Det här var den största i vårt århundrade.
Dagen efter.
Räddningsmanskapet i Turkiet har grävt fram 115 döda kroppar ur Kotslogruvan vid Svarta havet efter den stora metangasexplosionen. Flera hundra arbetare saknas och räddningsmanskapet har gett upp hoppet om att hitta dem vid liv.
mars 1992, USA.
Ett tidens tecken från USA nu. Där har aldrig tidigare så många erhållit socialhjälp som nu. Socialbidragen ökar med 13%.
13 miljoner 400 000 amerikaner fick hjälp av de sociala myndigheterna med sin försörjning i december 1991. Så många i USA har aldrig tidigare stått på listorna över socialhjälpsmottagare. Från sommaren 1990, när lågkonjunkturen började bli märkbar, och fram till årsskiftet 91-92 har antalet som behöver hjälp till att betala mat, kläder och bostad vuxit med 13%. De här siffrorna har tagits fram ur offentlig statistik av nyhetsbyrån AP. Idag är det mer än 2 miljoner fler amerikaner som inte själva klarar av sin försörjning än vad det var 1990. De flesta som fått tillgång till det som i USA kallas welfare, alltså socialhjälp, får dessutom kuponger att köpa matvaror för. Food stamps kallas den formen av bidrag. För många delstater har socialbudgeten vuxit så kraftigt att det inte finns pengar att betala de behövande med. I Kalifornien har guvernören Pete Wilson föreslagit att kostnaderna för socialhjälp skärs ner med 10%, att familjer som levt på bidrag under 6 månader ska få lägre summor i stöd. Studier som har gjorts i flera delstater visar att en stor del av socialhjälpstagarna som har kommit till nu under halvtannat år är personer som tidigare haft anställningar men som har förlorat sina jobb. Arbetslösheten ligger på över 7% i hela USA, med regionala toppar på 12-13% i nordöstra USA. Mycket av den pågående presidentvalskampanjen handlar om rätten till jobb och möjligheterna att stimulera ekonomin. Prognoser som har offentliggjorts den här veckan har förutspått större efterfrågan och ökat byggande bland annat fram emot sommaren. Om det slår in är konjunktursvackan på väg att vända. I så fall skulle inte antalet socialhjälpsmottagare behöva öka ännu mera än till den rekordnivå som just nu har registrerats. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Den 6 mars 1992, Frankrike.
I Frankrike där stiger nu den politiska temperaturen inför provinsvalen den 22 mars. Yttersta högern och Miljöpartiet går framåt, socialisterna tappar terräng och igår kväll var det stor tv-debatt inför valet.
Vous n'avez pas le droit d'être antisémite. Vous n'avez pas le droit d'être un partisan du maréchal Pétain dans cette période
pour le maréchal Pétain.
Qui a été celle de 40 à 45. Et vous n'avez pas le droit d'appeler...
Det blev livliga meningsutbyten, i synnerhet när debattörerna kom in på den här valkampens huvudperson, den yttersta högerns ledare Jean-Marie Le Pen. Och vad denne sagt om utrotningen av judarna, om krigsårens nazivänliga Vichy-regim i Frankrike och om Jean-Marie Le Pens nationella front är ett hot mot fransk demokrati. Le Pen själv var inte med, men hans företrädare bestred den anklagelsen om antisemitism, men bemöttes då med citat från det andra. Opinionsmätningarna pekar ju på stora framgångar för Jean-Marie Le Pen som nu drar land och rike kring med sina nationalistiska och invandrarfientliga paroller. Hans valturné stöter också på motstånd. På flera håll har demonstranter stört hans möten. Det har kommit till hårda sammanstötningar med polis. På Korsika hindrade protesterande ungdomar ett plan med Jean-Marie Le Pen till och med från att landa. Borgmästare har vägat upplåta offentliga lokaler till den yttersta högerns valmöten. Men nu kommer allt fler varningar från olika håll. De som med våld eller förbud försöker stoppa Jean-Marie Le Pen bidrar till att sätta den yttersta högern ännu mer i centrum, heter det. Nationella fronten framställer sig senast också i tv-debatten igår kväll som gärna som förföljda martyrer. Valen gäller alltså församlingar på lokal nivå. De har fått ett större inflytande på till exempel undervisningen i samband med att president Mitterrand försöker flytta ut maktbefogenheter från Paris. Men väljarna påverkar i det här valet inte maktförhållanden i parlamentet eller för regeringen. Men det är första gången på 4 år som hela Frankrike röstar och de etablerade partierna är bekymrade över utvecklingen. Fransmännen tycks vara trötta på de politiker både från vänster och höger som under ett par årtionden har framträtt i tv-rutorna i valkampanjer. Och med en arbetslöshet på nästan 10% är franska väljarna tydligen beredda att visa sitt missnöje genom att rösta på yttersta högern, på miljöpartierna eller genom att helt enkelt stanna hemma. Politiska kommentatorer har redan börjat tala om ett kommande politiskt jordskalv. Jan-Olof Pettersson, Strasbourg.
Mars 1992, de baltiska staterna.
Kommer det oroväckande rapporter från Baltikum? Det handlar om oljeleveranser. Ryssland kommer inte heller i år att kunna leverera de kvantiteter olja som de baltiska länderna behöver.
Ryssland ska enligt avtalet under 1992 leverera gas och olja till Estland för 900 miljoner kronor, medan Estland och sin sida ska leverera livsmedel för i stort sett samma belopp. Dessutom lovar den estniska regeringen att förse Ryssland med elkraft från de stora skiffereldade värmekraftverken i nordöstra Estland. Lettlands export och import blir något större. Lettland ska bland annat leverera konsumtionselektronik. I nästa vecka kommer Litauen och Ryssland att underteckna ett motsvarande avtal. Men mängden olja som Ryssland kommer att leverera till de tre baltiska länderna räcker inte. Genast efter att avtalet undertecknades sa den lettiske premiärministern Ivars Godmanis att Lettland måste importera olja också från Mellanöstern för att täcka sina behov. Balterna hade hoppats att också kunna sälja andra produkter för att på så sätt kunna öka sin import av olja, men det sa den ryska regeringen nej till i förhandlingarna. De baltiska regeringarna befarar dessutom att inte ens den överenskomna mängden olja och gas kommer att levereras. det ekonomiska kaoset i Ryssland kan komma att innebära att landet tvingas bryta ingångna avtal med utlandet. Det som ytterligare komplicerar handeln mellan länderna är att det idag inte finns ett fungerande bankväsende varken i Ryssland eller i de baltiska länderna. Redan den här vintern har varit kall i Baltikum. Bristen på eldningsolja har gjort att inomhustemperaturen har sjunkit ner till 12-13 grader. Handelsavtalen med Ryssland ger föga hopp om att nästa vinter ska bli särskilt mycket varmare. Anders Eriksson, Riga.
Mars 1992. Ett datum som satt stor skräck i hela computervärlden.
Dataviruset Michelangelo, som är programmerat för att aktiveras idag den 6 mars, har satt skräck i hela den datoriserade världen, inte minst i USA. Där är tv och tidningar fulla av tips om hur man kan undvika att ens dator drabbas av viruset. Och Michelangelo har redan slagit till i förtid. Redan igår så slogs åtskilliga datorer ut, bland annat i just USA.
Att den 6 mars är konstnären Michelangelos födelsedag har nog alla dataintresserade människor lärt sig. Detta på grund av det datavirus som raderar ut allt som finns på datorns hårddisk. Flera års arbete kan vara förgäves om man inte har en säkerhetskopia av sina data. De datorer som drabbas av viruset är de som har IBMs system. Hamish Murray, som har hand om datorer i USAs kongress, säger att hans kontor varit som en järnvägsstation den senaste tiden med alla människor som kommer och hämtar program som kan oskadliggöra viruset. Flera senatorers datorer har drabbats av Michelangelo-viruset. Michelangelo får här minst lika stor uppmärksamhet som den influensaepidemi som härjade vid årsskiftet. Databutikerna säljer så många antivirusprogram de kan få fram och tips ges om hur man kan skydda sig mot att drabbas. Det går att göra genom att inte sätta på datorn just idag. Eller så kan man ställa om datorns klocka och lura datorn att 6 mars inte finns. Att det är allvarligt framgår också av en ledare i tidningen The Nashville Banner, lokaltidning i delstaten Tennessee. Där konstateras först att viruset kommer från Sverige. Och sen jämförs tilltaget med att infektera datorer med viruset med terroristaktioner. I likhet med terrorister blir de skyldiga sällan straffade, konstaterar Nashville Banner. Under Gulfkriget använde USA ett datavirus för att slå ut nyckelsystem i den irakiska stridsledningen. Nu riskerar USA att drabbas hårt när Michelangelo slår till. Lasse Åsgård, Nashville.
Lyssnar till Riksradions P1 och nu är klockan 12.30.
7 mars 1992.
Lunchekot. En av de stora i svensk efterkrigspolitik har gått bort. Förre finansministern Gunnar Sträng dog i natt 85 år gammal efter en kort tids sjukdom. Lunchekot tecknar ett porträtt och låter andra politiker minnas Gunnar Sträng som under många år var vår kanske mest folkkäre politiker. Gunnar Sträng är den som suttit längst i en svensk regering och höjdpunkterna i hans politikerbana var väl de 21 budgetar han överlämnade till riksdagen.
En utblick runt om i världen visar ingen blå och stilla sommarhimmel. Snarare är det fortfarande inflationens kastbyar och mörka molnbankar som lurar vid horisonten. Den skeppare som är rädd om båt och besättning brukar vid dessa tillfällen gärna ta in något rev i seglen. Om statsverkets budget görs upp efter samma utgångspunkter bygger den på en gammal erfarenhet som hittills visat sig hållbar.
Året var 1956 och Gunnar Emanuel Sträng presenterade sin första budget i radio. Då var det ett annat medieklimat än idag och Gunnar Sträng bestämde själv hur informationen skulle ges. Och Strängs sätt att berätta om hur det låg till med rikets affärer är nog det som de flesta kommer ihåg honom för. Han var rikshushållaren som stod med båda fötterna på jorden och för säkerhets skull försedd med både hängslen och livrem. Gunnar Sträng kom från mycket fattiga förhållanden. År 1918, då var Gunnar Sträng 12 år gammal, arbetade han som trädgårdsarbetare i Hässelby. Han vidareutbildade sig på folkhögskola och blev sedan fackligt aktiv i Lantarbetarförbundet. På sin cykel åkte Sträng runt på landsbygden och värvade medlemmar. Svårigheterna var många, men Sträng var framgångsrik och blev ordförande i Lantarbetarförbundet. 1945 blev Gunnar Sträng statsråd. Han var jordbruksminister och socialminister innan han 1955 blev finansminister. Gunnar Strängs språk var en blandning av högt och lågt. Svordomar kunde blandas med ord som inte fanns med i ordlista av enklare slag. Och han talade ofta klarspråk, som här när han talade till dem som ville socialisera mera.
Någon gång när jag inte är lika städad i mitt sätt att uttrycka mig som jag är nu, så brukar jag säga att man behöver ju inte precis knäppa ner byxorna och lägga upp rumpan för motståndarna, så det bara är att slå.
Ja, Gunnar Sträng kunde konsten att dra ner en skrattsalva. Men människan Sträng var inte så lättåtkomlig. Många stöttes bort av hans bufflighet och kantighet. Men han var också en blyg människa som undvek att framhålla sin egen person. Alla försök att få honom att skriva sina memoarer misslyckades. När Gunnar Sträng lämnade den socialdemokratiska partistyrelsen 1981 fick han svara på frågan om vilken fråga som varit viktigast under hans 31 år i regeringen.
Det är svårt att säga, eftersom under mina 31 år i regeringen, på alla de olika posterna jag har haft, och som framgick bland annat av Olof Palmes presentation, så har det ju en rad av stora reformer som har rullats fram. Bostadssaneringen, vi var ett underutvecklat land i frågan om bostadspolitiken. Jag hanterade det som socialminister. Och den obligatoriska sjukförsäkringen, jag hanterade det som socialminister. Jordbruksrationaliseringen, som jag var inkopplad med tillsammans med Per Edvin Sköld, och som har lagt grunden för den svenska jordbruksnäringens utveckling. Det har ju varit enormt stora och viktiga reformer över hela linjen. Och naturligtvis ATP-reformen, där jag ju självfallet var med och slogs på första fronten.
Gunnar Sträng var finansminister i ett samhälle med ständig ekonomisk tillväxt. Sträng använde tillväxten för att bygga Socialdemokraternas goda och starka samhälle. Nu finns inte tillväxten längre, och både den senaste socialdemokratiska och den nuvarande borgerliga regeringen har tvingats och tvingas att börja begränsa det Gunnar Sträng var med och byggde upp.
Herman Meltzer om Gunnar Sträng. Ingvar Carlsson, Socialdemokraternas partiordförande, han säger så här om den betydelse som Gunnar Sträng har haft för svensk politik som den ser ut idag.
Det är ju tveklöst så att Gunnar Sträng var inte bara en av arkitekterna. Han var en av de som byggde det moderna Sverige. Och hans person kom att spela av många olika skäl en mycket stor roll. Hans kunnighet först och främst. Och förmågan att förena teori och praktik. Sedan hade han en mycket klar vision från sina uppväxtår om vilket sorts samhälle han ville ha. Det var Per Albins folkhem om allas rätt i hemmet, i samhället, som för honom var utgångspunkten.
Är det agitatorn, samhällsbyggaren eller finansministern som du minns främst?
Ja, det är kombinationen. Att en och samma person kunde ge så mycket till sin omvärld, till andra människor. Han var alltså inte bara en duktig och lysande finansminister under många år, utan han var också den som kunde tala med vanligt folk på deras språk och få dem att känna delaktighet och engagera dem. Sen var det alltså också handlingskraften från Strängs sida. När han då väl hade bestämt sig, så drev han ju igenom politiken med väldigt kraft.
Men det var ju ändå en annan tid. Tror du att man kunde agera som politiker som han gjorde idag? Jag tänker på det snabba mediasamhället. Jag tänker på internationaliseringen av ekonomin som har gjort oss mycket mer beroende av omvärlden.
Ja, i min mening var Gunnar Sträng en sån unik person att han i varje skede skulle ha spelat en avgörande stor roll.
Men samtidigt så personifierar han ju lite grann det starka samhället som ifrågasätts även inom socialdemokratin idag.
Hade vi inte haft uppbyggnaden av det samhället, det som jag då föredrar att kalla det svenska folket, den svenska modellen, då hade kraven på en politik som hade gått i den riktningen varit mycket starka, varit mycket stora. De som kan ifrågasätta det verket, ja, det beror väl på att de tar mycket av inslagen i det samhället, tryggheten, omtanken, solidariteten, för givna. Men det är ju det inte. Utan det är ju tack vare de insatserna som vi har ett ganska, som Sverige är ett bra land att leva och bo idag.
Nu gick han från lantarbetare då till finansminister. Tycker du att det är tråkigt att han inte har skrivit ner själv sina minnen?
Han har inte velat skriva memoarer i vanlig mening, men han har gjort väldigt många intervjuer.
Kommer det en intervjubok med honom?
Det har gjorts ett arbete under senare tid som kommer att resultera, vad jag förstår, i en bok. Och jag hoppas att den kommer att ge mycket av Gunnar Strängs person. För det var ju också så att det var en mycket omtänksam person. Jag har själv fått del av det under de här åren som jag har varit partiledare och statsminister. Och det ibland har varit tunga och svåra beslut som ska fattas när vinden har blåst emot. Då har Gunnar Sträng i just de där, vid de, just de där svåra tillfällena hört av sig med stöd och med idéer och uppslag och uppmuntran. Så han var mitt i allt annat också en mycket omtänksam person och mycket vänlig och varm människa.
Ingvar Carlsson, och så ska vi höra Strängs efterträdare och mångårige medarbetare Kjell-Olof Feldt. Vad har Sträng då betytt för honom och för svensk politik?
Ja, jag tror att han som finansminister, det var ju så jag kände honom, så fick han moderniserade ekonomisk politik i Sverige genom den här fantastiska förmågan att ur det praktiska livet fånga upp problem, företeelser och sen kunna sätta in det i ett teoretiskt sammanhang där det kunde fungera. Han var ju en mästare i att från iakttagelser som kunde verka kanske triviala ändå fånga in stora och svåra skeenden i svensk samhällsliv och svensk ekonomi. Och det gjorde också att hans pedagogiska förmåga blev så övertygande. För han hade, när han diskuterade inflationen, då var det priser på lingon. Eller priser på olja som han hade framför ögonen och kunde levandegöra för människor.
Hur påverkar din fortsatta politiska gärning att jobba med honom?
Ja, det kanske var... Ja, jag tycker det var hans mycket pragmatiska sätt att angripa de frågor han försökte lösa. Han hade nämligen väldigt stor respekt för teoretiska delen av politiken. Men där han aldrig lät teorierna ta överhanden över vad han tyckte då var det sunda förnuftet, det som skulle avgöra lösningen. Ibland blev det fel, och det blir det för oss alla när vi ska tillämpa teorier. Men jag lärde mig alltså tålamodet och det praktiska handlaget som är så pass nödvändigt att ha.
Tror du att det skulle kunna gå att ha liknande politiker idag med det snabba tempot och mediasamhället och allting annat?
Ja, det tror jag faktiskt på ett sätt. Men då måste man nog, den mannen eller kvinnan måste då ha Strängs fantastiska arbetsförmåga, ja, och styrka att hålla ut. Det är klart, han arbetade delvis på ett annat sätt än vad man varit tvungen att göra på sig de senaste 10 åren. Men seg och uthållig var han, så det hade han nog klarat av. Men det är svårt att säga. Han svarade till medierna var ju inte riktigt det journalister idag accepterar, det måste ju sägas.
Jag tänkte också på den internationaliseringen av ekonomin och...
Ja, det var ju ett område där han under sina sista år som finansminister tog mindre och mindre aktiv del, det kan väl sägas. Det följde på min lott under de där åren på 70-talet när jag satt i regeringen tillsammans med honom. Och där kanske det var ju en ny del av det. Han trivdes utmärkt väl i vissa av de internationella sammanhangen, medan andra kanske inte var riktigt hans avdelning.
Kjell Olof Fält. Några politiska motståndare nu om Gunnar Sträng. Förre högerledaren Jarl Hjalmarsson, han minns många hårda debatter med Sträng från 50- och 60-talen.
Gunnar Sträng hade en liten svaghet, och det var att han ville alltid ha både första och sista anförandet, vilket ju inte riktigt var i den demokratiska ordningen. Och då gjorde han ofta så att han hade en ordentlig salva i sitt slutanförande. Och jag kom till sist underfund med det där, för vi hade ju diskussioner ofta i Borås i valrörelsen. Så innan han skulle hålla sitt slutanförande så var jag väldigt hövlig mot honom och prisade hans insatser som debattör och så vidare. Så att Sträng kom alldeles av sig i sin slutsalva. Och när det hela var över, då kom han fram till mig och sa att, hör du, det där var väl inte riktigt lojalt i alla fall.
Finns det någonting negativt man kan säga om Sträng som politiker?
Ja, alltså, han hade ju, nu när jag säger detta så det är en politisk värdering från mina utgångspunkter. Jag tyckte att han hade liksom svårt att frigöra sig ifrån socialistiska utgångspunkter som jag uppfattade redan då som ganska förlegade. Han hade en benägenhet att liksom skjuta fram statsmakten som den man måste liksom vårda sig om statsmakten så den skulle vara en överbestämmande kraft i alla situationer. Och det, med mina utgångspunkter så hade jag en diametralt motsatt uppfattning, och där tyckte jag att han var satt fast alldeles för mycket. Jag vill naturligtvis tillägga att han hade säkerligen motsvarande saker att säga till mig.
Men din uppfattning var att han ville bygga det starka samhället?
Ja, naturligtvis. Han uppfattade det starka samhället på det sättet, och jag för min del hade en annan uppfattning just på den punkten. Jag trodde självfallet inte att det blev det starka samhället.
Före högerledaren Jarl Hjalmarsson och före moderatledaren Gösta Bohman minns sin politiska motståndare med respekt.
Under många, många, många år så möttes Gunnar Sträng och jag i debatter som rörde just svensk ekonomisk politik. Och jag tror att bakom våra hårda fighter, som alltid var, i varje fall från Gunnar Strängs sida, raka och renhåriga, så låg en sund överensstämmelse om vad Sverige egentligen krävde. Sen var naturligtvis bundenheten på ömse sidor sådan att det blev konfrontationer, som det heter. Men de utlöste aldrig bitterhet. Även efter de allra hårdaste fighter så kunde vi bara umgås på ett vänskapligt sätt. Och jag tror att Gunnar Sträng kan ha haft samma uppfattning om mig som jag hade om honom. Nämligen att vi slogs för någonting som vi bägge två ansåg vara en riktig sak, en bra sak för vårt lands ekonomi. Det var alltid roligt att möta honom, och det lämnade aldrig någon bitterhet efter sig.
Var Gunnar Sträng ekonom och politiker i samma roll, kan man säga det?
Han var ända fram till början av 70-talet var det Gunnar Sträng som så gott som ensam styrde den ekonomiska politiken. Men efter den ekonomiska kris som Sverige drabbades av 1972, när Gunnar Sträng förde en väldigt hård politik, åtstramningspolitik, så förlorade Gunnar Sträng en stor del av sin starka position. Då tog statsministern över de uppgifter och styrde de uppgifter som Gunnar Sträng ensam hade skött under tidigare statsministrars ledning. Så efter den tiden, efter 72, så hade Gunnar Sträng inte kvar riktigt den styrka som han hade tidigare, den makt som han hade tidigare. Och jag tror att han var starkt medveten om detta, och att det påverkade hans ställning
och hans känslor för politik i hög grad. Han var inte riktigt lik efter det som hände 1972-1973. Men dessförinnan var han allsmäktig på det ekonomisk-politiska området. Eller nästan allsmäktig på det ekonomisk-politiska området.
Före moderatledaren Gösta Bohman och reportrar i intervjuerna om Gunnar Sträng var Tommy Fredriksson och Anders Jonsson.
Statsminister Carl Bildt säger att Gunnar Sträng som ingen annan politiker bidrog till efterkrigstidens samhällsbyggnad. Han kommer för alltid att vara intimt förknippad med ett viktigt och mycket lyckligt skede i Sveriges historia, säger Carl Bildt. Vänsterpartiets förre ordförande C.H. Hermansson säger att Sträng var en lysande och mycket grundlig pedagog som alltid lyssnade med intresse. Sträng förkroppsligade en hel epok i den svenska fackföreningsrörelsens historia, säger C.H. Hermansson.